محمد وعلى آله وصحبه وسلم غاية التعلم والتعليم ونحو الانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة لخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jag tänkte ta några frågor och kolla om ni har, ni som var med förra gången, en snabb genomgång bara. Vi sa att tahara, när det gäller tahara, alltså purification, när man renar sig, att det handlar om tahara, handlar om att göra wudu, att göra ghusl eller att avlägsna najasa. Och vi sa också att det kan man bara göra med vatten och ingenting annat. Alltså i kärnfiskorna så går det bara att använda vatten och ingenting annat för det. Och det är för att Allah s.w.t. säger i Koranen وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, att vi har sänt ner rent och renande vatten från himlen. Så att det är bara enligt kärnfiskorna så är det bara vatten som är både rent och renande. Det finns många saker som är rena, men bara vatten är också renande. Och vi sa att man kan dela upp vatten i två kategorier, mer än 216 liter och mindre än 216 liter. Och om det är mindre än 216 liter så, och det faller najasa i det, så blir det orent oavsett om färgdukter i smak förändras. Och om det är mer än 216 liter så påverkas det inte av att lite najasa faller i det. Och om det är någonting rent som faller i vattnet så påverkar inte det vattnet, utom om färg, smak eller lukt förändras så pass mycket att man inte längre skulle kalla det för bara vatten. Och det är enligt med en hadith där profeten säger innal ma'a la yunajjisuhu shay' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi, att vatten kan, ingenting kan smutsa ner vatten utom det som påverkar, eller det, utom det som förändrar dess lukt, smak eller färg. Och så gick vi igenom vad som anses vara najasa. Och Imam Nawawi nämnde några saker. Han nämnde bland annat blod, var, spya, berusande alkohol, berusande vätskor, ska jag säga, inte alkohol, berusande vätskor. Allting som kommer ut i de privata delarna. Allting som har dött, alla djur som har dött utan att ha blivit slaktade. Med undantag för gräshoppor och fisk. Och även människor, alltså även människor i reva när man har dött. Och sen så gick vi igenom att vin kan bli rent om det förvandlas till vinäger. Och vi gick också igenom att hudar också kan bli rena om de garvas. Och vi har kommit till det stället i boken där Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pratar om hur man gör rent någonting som har blivit smutsigt. Alltså det som har påverkats av najasa, hur det blir, hur man gör det rent. Alltså till exempel det första, i kärnfiskskolan så delar man upp najasa i tre kategorier. Det kallas mughallada och mukhaffafa och mutawassita. Mughallada, alltså det är en kanske dålig översättning, men alltså najasa som är svår att ta bort. Och det är najasa som kommer från hund och gris. Och det är för att profeten säger i en hadis: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بتراب, att om en hund slickar i en av era skålar så ska han tvätta den sju gånger, och den första gången med jord. Och det är därför som han i texten här säger whatever is affected by their saliva, och there här går tillbaka till hund och till gris. Och ni ser där i kommentarerna, i parentesen, så ser ni att från Reliance of the Traveler. Den frågan sista gången jag gjorde, har jag hört det fel. Det är inte fel, det finns olika versioner av hadisen. Fast vi tar frågorna, när vi är klara, vi tar frågor efter varje kapitel. Alltså inte i slutet på lektionen, utan efter varje kapitel. Så har den där frågan kvar så ska jag svara på den lite senare, inshallah. Så allting som kommer i kontakt med djursaliv, eller saliv från hundar eller från grisar, ska tvättas sju gånger. Och det är inte bara saliv, utan det här gäller allting som, om hunden är blöt eller om grisen är blöt, eller om det är hundens urin, eller om det är hundens tårar eller grisens tårar, vad det än är som, om man kommer i kontakt med en hund eller en gris, om antingen djuret är blött eller om man själv är blöt, då överförs najasa från grisen till till en själv. Alltså man blir motanedjis. Det gäller alltså inte om man själv är blöt och inte heller hunden är blöt. Alltså en torr hund eller en torr gris, om man kommer i kontakt med den, så överförs alltså inte nervösa. Nervösa överförs inte om det är torrt mot torrt. Men om antingen vi är blöta eller hunden eller grisen är blöt, om man kommer i kontakt med den blöta delen av hunden eller grisen, så överförs nervösa. Om det är så att man har rört en gris, om grisen är blöt och man själv är blöt, eller en hund, och så måste man tvätta sig själv eller klädesplagget som man har kommit åt grisen, eller vad det nu är som har kommit åt det. Det måste tvättas 7 gånger. En av de gångerna ska vara med jord. Och när man säger att det ska vara med jord, så gör man ofta så att man blandar jord och vatten den första gången. Man blandar jord och vatten så att vattnet grumlas av jorden. Och sen häller man det en gång över platsen. Och därefter sköljer man 6 gånger till med bara rent vatten. Men ett villkor är att det man, när man tvättar första gången med jord, att nervösan, att dess färg, smak eller lukt har försvunnit innan dess. Alltså det till exempel är urin, att det har tagits bort, att man tvättar bort det med vatten först. Och det är först när det har tagits bort, det vatten man använder sista gången som gör att det försvinner, det kan räknas som första gången man tvättar det. Och då kan man tvätta det 6 gånger till, varav en av de 6 gångerna med jord. Det är rekommenderat att man använder jorden första gången, men det är inte obligatoriskt. Det spelar egentligen ingen roll när man använder det. Det ska användas i en av de 7 gångerna. Men det bästa är att man använder det första gången. Och det här gäller när det gäller allting, när man är det här gäller förutsatt att man är säker på att man själv var blöt eller att hunden var blöt, eller att man verkligen har kommit åt hunden eller grisen. Om man inte är säker på det, så finns det ingen nervösa. Därför att det ursprungliga, som vi sa förra gången, det ursprungliga antagandet alltid är att allting är rent tills motsatsen bevisas. Så att om man är osäker på, om man till exempel står i tunnelbanan och det kommer in en hund, om man är osäker på, man ser att den står vid ens byxor till exempel, man är osäker på om hunden har slickat här eller inte, då påverkar det inte. Så länge du inte har sett att hunden har slickat sig på byxorna till exempel, eller kommit åt med sin blöta nos på byxorna, eller om du är osäker på om nosen var blöt eller inte, då behöver man alltså inte tvätta. Utan man utgår alltid från antaget att allting är rent tills motsatsen bevisas. Och bevisas i det här fallet, alltså det du kan uppleva med dina sinnen. Alltså det du kan se med dina egna ögon i det här fallet. Och det här gäller även om man använder jakthundar. Om man använder jakthund till exempel för att jaga med, och hunden fångar bytet, så ska även den platsen på djuret där hunden har bitit tag, även den platsen ska tvättas. Till skillnad från till exempel i medicinskolan. Men i försäkringsskolan så är det så. Därefter så nämner han går vidare och säger: "Articles affected with any other form of filth can be purified by washing it completely away with water just once, though 3 times is better." Att när det gäller nervösa som inte kommer från hund och inte från gris, utan andra sorters nervösa, så räcker det med att man tvättar platsen en gång, förutsatt att man får bort färg, smak och lukt. Så att alla andra nervösa, så om man har till exempel har fått blod på kläderna, om man vill ta bort det innan så ska man ta bort det genom att man tvättar det och ser till att färgen, smaken och lukten försvinner. Men om det är svårt att ta bort det, så skadar det inte om bara färg eller bara lukt finns kvar. Om bara färg eller bara lukt finns kvar, så gör det ingenting, förutsatt att man har tvättat det alltså minst 3 gånger och gnuggat. Att man har hällt vatten på det 3 gånger och gnuggat, alltså vid 3 tillfällen. Och det är inte går bort anses det vara svårt att ta bort. Man ska använda tvål om det är någon som informerar om att det här går inte bort annat om man använder tvål eller tvättmedel till exempel. Men för att man har använt tvättmedel och man har grungat plats och det inte försvinner, så då påverkar då går det fortfarande att be med de kläderna. Om det bara är färg eller bara lukt kvar. Men inte om det är både färg och lukt kvar. Utan då får man anstränga sig mer och se till att det försvinner. Men om det är så att man har en gäsa som har kommit på kläderna till exempel, som inte har färg, smak eller lukt, till exempel om man får urin på kläderna, lite, väldigt lite urin, och sen torkar det, så att det inte egentligen finns några spår kvar av det, då räcker det med att man bara häller vatten på den platsen. Alltså du måste inte gnugga någonting, utan det räcker med att bara hälla vatten på den platsen, så anses det vara rent. Men det går inte att be bara för att det inte finns färg, smak eller lukt. Om du vet att det har kommit urin där, så måste du ta bort det. Och det räcker med, som sagt, med bara hälla vatten då. Och sen nämner den att när något har påverkat, alltså om det kommer att läsa från en liten pojke som är yngre än 2 år och som inte har ätit någonting annat än mjölk, Alltså som ammas bara, som inte äter någon annan mat. Smaka annan mat är en sak, men inte om den äter annan mat, alltså vid sidan av mjölken. Så att om det är en liten pojke, det är det första en pojke. Det andra är att han ska vara yngre än 2 år, alltså månår. Han ska vara yngre än 2 år och att han inte ska ha ätit någonting annat än mjölk. När räta från alltså urin från sådana pojkar räknas som när räta mochafafa. Och mochafafa innebär att det räcker med att man stänker vatten över den platsen. Förutsatt att det är mer vatten än urin som kommer. Och förutsatt att färg, smak och lukt försvinner från platsen. Och det här är i en hadith som säger profeten, säger sällan Yusalu min bowlil jariya wa yundahu min bowlil ghulam. Att man tvättar urin som kommer från en liten flicka, men man stänker vatten på urin som kommer från en liten pojke. Men båda är najis. Det är inte så att det finns någon skillnad i alltså båda är urin, så det är ingen skillnad egentligen. Och i praktiken så är det egentligen ingen större skillnad. Den enda skillnaden egentligen är att man inte behöver hälla vatten över platsen. Men annars är det egentligen samma sak. Men det kallas för najas och mochafafa, alltså lätt najas, om man vill kalla det så. Och sen så säger Imam Nawawi rahimahullah, han säger att djur, döda djur som inte har flytande blod, så som flugor och liknande, som ni ser genom parentesen där. Och det här, de rättsledda har sagt att det gäller djur som är mindre än små väggödlor. Så sådana djur som hamnar i vatten, även om de är najis, så har man överseende med dem. Så att om det hamnar till exempel en död fluga i maten, eller förlåt, i vattnet som man tänker göra då, och det är lite vatten. Som ni kommer ihåg från förra lektionen, så sa vi att så fort najis hamnar i vattnet, så blir vattnet smutsigt om det är mindre än 216 liter. Men det här är alltså ett undantag från den regeln. Alla djur som inte har flytande blod, såsom flugor och liknande, om de hamnar i vattnet så påverkas det inte. Även om de är najis, så påverkar det inte vattnet eller mat. Och det här är en enlighet med en hadis där profeten säger att om en fluga hamnar i eran ryck, så ska ni doppa ner den och sen ta bort den. Därför att i den ena vingen finns det en sjukdom och i den andra finns det spotemedel. Och därför har de lärde i kärnfiskorna sagt att sådana djur, även om de är nödvändigt, så har man överseende med dem. Men det här gäller inte om man får dem på kläderna. Alltså man kan inte be med sådana döda djur på sig. Men anses bönen vara ogiltig. Så man har överseende med dem med vatten, men inte på kläderna och inte på kroppen när man ber. Till skillnad från till exempel lite blod och lite var. Om det kommer från en själv, eller även om det är någon annans blod, om det är väldigt lite, så har man överseende med det. Om det är ens eget blod, så har man överseende med mycket blod så länge det rinner. Så länge man inte flyttar på det. Till exempel om man har ett sår i bröstet och blodet rinner på bröstets högra sida och blodet rinner naturligt ner på den högra sidan. Men om du sätter det på handen och sen kladdar av det på vänstra låret till exempel, då har man inte överseende med det längre. Så där, är det några frågor om det här som har varit nu innan vi går vidare på att prata om behållare och tillbringare? Frågan är om man har najasa på sig och inte är medveten om det, är bönen fortfarande giltig? Och svaret är, om man har bett med najasa, är bönen alltid ogiltig. Om man får reda på det. Om man däremot inte är säker på när najasa kom till... Alltså om man till exempel, om jag ber en bön och sen efter bönen så upptäcker jag att jag har till exempel någonting som är najis på kläderna. Och jag är helt säker på att det fanns där innan jag bad bönen. Då anses bönen vara ogiltig om man får be om den. Men om man däremot är osäker på när najasan kom på kläderna, då uppskattar man alltid att den kom dit så nära in på det att man upptäckte det som möjligt. Så att om det var möjligt att den har kommit dit efter att du har bett, då anses bönen vara giltig. Och det här är i enlighet med en fikregel som lyder yuqaddiru al-ahdath bi aqrabi al-zaman, att varje det som händer, allting som händer, man uppskattar alltid att det har hänt så nära in på nutiden som möjligt. Men om man vet till exempel att om man ser att det är till exempel någonting som har torkat på kläderna, så att man vet att det kan inte ha kommit hit för 2 minuter sedan, 5 minuter sedan, utan det måste ha funnits på kläderna minst en halvtimme. Och om man har bett då för 5 minuter sedan, ja, då antar man med rätta att det har funnits där under bönen. Och då är bönen inte giltig. Men om det däremot är möjligt att ha kommit dit efter att man har bett färdigt, då antar man att det har gjort det. Nästa fråga. Frågan är, Alltså om det är så att hundar anses som haram, varför finns det en vers som säger att man trodde att de såg och hunden sträckte ut sina ben mitt bland dem? Det är första frågan. Andra frågan är: hundens saliv smutsig och allt som får hund saliv ska tvättas 7 gånger och sista gången gjord. Är det logiskt eftersom det är tillåtet att äta vad hunden har fångat åt den? Det är en bra fråga. Det första är: hunden är inte haram. Alltså det är skillnad på att hunden är oren och att hunden är haram. Det som är förbjudet är att ha en hund hemma som inte är en arbetshund, alltså som inte används till någonting annat än till sällskap. Det är alltså inte tillåtet. Men hadith så säger profeten att den som har en sån hund hemma, hans belöning minskar varje dag. Pirat är som ett stort berg. Så det är svaret på den första frågan. Det här, så att det är tillåtet att ha en arbetshund, en brukshund, en vallhund, en vakthund, en jakthund och så vidare. Men, och det är de här som flydde till grotten i Södertälje, det du refererar till, det är sura 18 i Koranen. De här ynglingarna som tog sin tillflykt till grotten, de hade en hund med, så det var en vakthund. Så att det är inte förbjudet att ha en hund om den används till någonting. Den andra fråga, om hunden ska livet smutsig, om det är logiskt eftersom det är tillåtet att äta vad hunden har fångat åt den. Och som jag sa, den hadisen som profeten säger, i hadisen så säger profeten att den, om en hund slickar i en av era skålar, ska ni tvätta den 7 gånger. Den första av dem är gjord. Och det tyder på, enligt de shafiitiska lärda, så tyder det på att hundens saliv är najis. Och där har man gjort det till att det gäller hela hunden, inte bara saliven. Och därför har man sagt också, de rättvärda shafiitiska har sagt också, att det är tillåtet att jaga med hund, men att den platsen där hunden biter bitet, alltså om den biter tag i djurets hals till exempel när man jagar med, överallt där hunden har bitit eller dreglat på djuret, det måste alltså tvättas 7 gånger och en gång med jord. Till skillnad från till exempel melikiterna som säger att det inte behövs, därför att de anser att hunden är ren. Och de har tolkat den andra hadisen på ett annat sätt. Och frågan om det är en vakthund så är det tillåtet att ha hunden hemmet. Ja, om man använder det som en vakthund så är det tillåtet att ha hunden hemma. Och det är förutsatt att man verkligen har den som en vakthund och inte som ett sällskapsdjur och sen så säger att det bara är en vakthund. Alltså man kan inte, jag menar inte dig nu, men alltså man kan inte lura på någon som att det är det. Utan är det så att man har den som en vakthund så är det en sak. Har man den inte som en vakthund utan bara som sällskap så är det inte tillåtet att ha den hemma. Jo, visst kan man ha den som båda. Man kan ha den både som sällskap eller som vakthund, visst kan man ha det. Men som sagt, man ska inte försöka lura sig själv. Jag anklagar alltså inte dig, utan det här är bara en generellt sätt. Alltså man kan inte, man vet själv varför man har hunden. Det är i princip så är det jag vill säga. Men används den som vakthund så är det tillåtet. Men man måste fortfarande, har man en hund hemma som vakthund, så måste man fortfarande tänka på att man måste tvätta sig. Det är väldigt svårt att ha hund som vakthund om man vet att om hunden smutsar ner en själv eller en huset, platsen man ska be på till exempel. Så att på det sättet kan det vara väldigt svårt att ha hund inne i lägenheten. Nästa fråga. Frågan är: vilka tre olika typer av najasa nämnde du och hur definieras de? Det är alltså najasa mughallada, den värsta sortens najasa. Det är najasa från hund och från gris. Najasa från hund och från gris. Det är mughallada. Är det mukhaffafa, alltså den som är lätt najasa, det man ska säga. Det är najasa, det är urin från en pojke som är yngre än 2 år och som inte har ätit någonting annat än mjölk. Alltså en radi. En radi, alltså det är ett spädbarn kan man översätta. Men radi, alltså det är besläktat med ordet för amning. Och det är därför som det är ett villkor också. Och det tredje då, den tredje typen av najasa, det är den som ligger mitt emellan de här två. Och det är all annan najasa. Så mughallada är från hund och gris. Mukhaffafa är från det är urin från en liten pojke som är yngre än 2 år och inte har ätit någonting annat än mjölk. Och el-mutawassita, alltså det är allting däremellan. All annan najasa. Bra. Nästa punkt här, det handlar om, Imam Nawawi pratar nu om behållare och tillbringare. Och han säger att det är tillåtet att använda alla sorters tillbringare och behållare. Och inom parentes eller andra instrument. Instrument här är inte alls musikinstrument. Utan andra redskap som man kan ha vatten i till exempel. Alltså anledningen till att det tas upp att man börjar prata om behållare här. Det är för att vi har pratat om både och vi har pratat om merösa. Därför är det naturligt att de lärda brukar nämna just kapitlet om behållare här. Därför att man, för att kunna göra vudu så behöver du en behållare. Alltså det behövde man i alla fall förr i tiden om man inte hade rinnande vatten i kranerna. Så därför tas det ju alltid upp här. Så att säga att det är tillåtet att använda alla sorters tillbringare, alla sorters behållare. Med undantag för de som är tillverkade av guld och silver. Och det är för att profeten säger i en hadith: لا تشربوا في أواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. Alltså ät och drick inte ur tillbringare tillverkade av guld och silver, och ät inte ur fat som är tillverkade av guld och silver. Så därför så finns ett förbud i islam mot att använda just guld och silver, behållare och tillbringare. Och i det shafiitiska lära så har man också sagt att det här gäller, det gäller även alla andra sorters användande. Därför att profeten sedan nämnde här att man inte skulle äta och dricka ur behållare och fat av guld och silver. Och guld och silver, alltså i vanliga fall, alltså att äta är ju tillåtet. Så att förbudet kommer mot att använda dem. Fast ni hänger med. Så förbudet är mot att använda dem. Och därför har man sagt att alla sorters användande av silver och guld, annat än i smycken, eller för att använda dem som valuta, är inte tillåtet. Så att alla, som till exempel i Sjöfiskolan, är till exempel förbjudet att ha guld- och silverramar, därför att man använder guld och silver till någonting. Det är alltså inte bara förbjudet att äta och dricka ur dem, utan allting som är tillverkat av guld och silver, även om det bara är utsmyckning för hemmet, det är förbjudet att smycka hemmet med guld och silver. Och det bygger på den här hadisen. Och de har sagt att det finns anledningen till att det är förbjudet. Dels är det för att det är ett slöseri, alltså det leder till ett slöseri som leder till högmod. Men också för att de fattiga blir ledsna när de ser att de själva inte har någon mat, och de vet att det finns folk som har guld och silver på väggarna eller äter på guld och silverbehållare. Och det här förbudet gäller för både män och kvinnor. Så det gäller både för män och kvinnor, och det gäller som sagt alla sorters behållare. Även till exempel många kastruller idag säljs med bladguld på. Det skulle i kärfiskorna skulle vara förbjudet att använda som. Även om man inte äter och dricker ur kastrullen, så är det en behållare som används. Och sen så nämner Imam Nawawi att om det uppstår någon förvirring, alltså om man är osäker på, man har två tillbringare och man är osäker på om en av dem är mutanajjis, så ska man göra sitt yttersta för att ta reda på vilken av dem det är som är ren. Alltså om du har till exempel en tillbringare som är, du har vatten i två tillbringare och du vet att det finns najas i en av dem, så ska man göra ijtihad, man ska göra sitt bästa för att ta reda på vilken av dem det är som är ren och använda den. När det gäller guld och silver annars så är smycken, alla sorters smycken är tillåtna för kvinnor. Men det är bara, i kärfiskorna så är det bara tillåtet för män att använda silverring. Alla andra smycken är förbjudna för män. Det är inte tillåtet till exempel att ha en kedja, oavsett vilket material den är tillverkad av. Alltså ett halsband med den. Och inga andra smycken heller. Men för kvinnor däremot är alla sorters smycken tillåtna. Men det är inte tillåtet att pierca någon del av kroppen utom öronen. För en kvinna alltså. Och jag nämner det nu därför att det är en sån vanlig fråga som kommer rätt ofta. Så alla sorters piercing, alltså där man gör hål i kroppen, är förbjudet. Utom att ta hål i öronen. Alltså görsnibbarna. Ja, det är en fråga där, varsågod. Frågan är om det påverkar bönen om man har guld på sig för män och kvinnor. Alltså för kvinnor är det som sagt tillåtet att ha så mycket, så det påverkar absolut inte bön. När det gäller män så påverkar det inte bönens giltighet. Men det är förbjudet. Så att bönen, om en man har guld på sig och ber, så är bönen i sig själv giltig. Men det han gör, alltså det faktum att han bär guld, alltså att han har till exempel en guldring, är förbjudet. Men det påverkar inte bönens giltighet. Där är enligt en regel i Sjöfiskolan, så är det så att om ett förbud har riktats mot, just mot i världen, som vi säger till exempel att profeten som har förbjudit oss att be efter asser till exempel, och sen bön, inte, om man har bett sin fardbön och det inte är någon bön som man tar igen, så är det generellt att det är förbjudet att be efter asser. Och där har förbjudet riktats mot just bönen som tillbedjan, så den bönen är inte giltig. Men i det här fallet har vi ett förbud mot guld, så att i det här fallet så är förbudet riktat mot guld, att män bär guld, och inte mot själva bönen. Så därför är bönen giltig även om man ber med guld på sig. Nästa fråga. Jag frågar, ursäkta, du kanske har sagt, men av vilka skäl är det haram för en man att bära guld? Jag ska kanske gifta mig som, jag undrar vad för ring en man ska ha. Det ser vi bli mjukt. Ska det vara titaniskt eller vad? Anledningen till att det är förbjudet är en hadith att profeten Sussalam säger att Allah har förbjudit de här två, sen höll han upp guld och siden för männen i mitt samfund. Så att det förbudet finns i hadith-litteraturen. Det finns många förbud mot det. Och din man kan ha, alltså det bästa är att ha en silverring, och att ha den på högra handens lillfinger är det som är sunna, så att det är det bästa. Om man inte vill ha den på högra handens lillfinger kan man ha den på ringfingret, det går också bra, eller på vänster hands lillfinger eller ringfinger, så att det går bra. Och silver är inte, silver blir inte mjukt, alltså jag vet inte, jag förstår inte riktigt vad du menar. Man kan ha en silverring många många år utan att den deformeras eller blir någonting konstigt med. Varför guld är förbjudet? De har givit olika anledningar till det. En anledning som har givits av de rättslärda, det är att det är specifikt för kvinnor. Att det är feminint att använda ringar, så att det är något som är positivt för kvinnor, men det är dåligt för män. Det är det, men generellt sett så är det förbud. Profeten som har förbjudit det. Och det är det. Och sen man kan spekulera varför är det så. Så det är som sagt en av anledningen som de rättslärda har nämnt, är just på grund av att det är feminint. Nu kom den andra fråga här. Och frågan är, det inte att härma kofar med att bära ring och utbyta dem vid giftermål? Jo, alltså det är en vana som startas av icke-muslimer, men det är inte förbjudet. Allting som har initierats av icke-muslimer är inte förbjudet. Vi kan ta ett exempel när det gäller kläder till exempel. Att bära kläder, många av de kläderna som de flesta muslimer har idag är sådana som har burits först av icke-muslimer. Och det här är inte ibada. Dessutom har många av de lärda har sagt att det är bra att bära en ring just för att det symboliserar att man är gift. Och det är positivt att andra ser att till exempel en kvinna är gift, att hon får vara i fred. Så att det är en bra symbol. Det som är förbjudet när det gäller att efterlikna icke-muslimer, det är att göra det om man gör det för att man tror att deras vanor är bättre än muslimers. Men om det inte görs för att man tror att det är bättre, utan för att det är en bra sak, att det är en praktisk sak, så är det alltså inte förbjudet. Ett tashabbuh som profeten sa sedan man förbjudet är just i det fallet att man går in för att härma dem för att man tror att deras vanor är bättre. Och då självklart också tashabbuh när det gäller, alltså att efterlikna dem när det gäller religiösa frågor. Men det här är egentligen inte en religiös fråga, utan det hör till adat det här. Alltså seder och bruk, och det är inte förbjudet. Bra, då går vi vidare till nästa kapitel då, och det handlar om siwak. Och Imam Nawawi rahimahullah ta'ala säger att använda siwak är rekommenderat med undantag för den fastande personen. Alltså med undantag för den som fastar. Den som fastar är det inte rekommenderat att använda siwak efter dhuhr. Och anledningen till det är för att profeten säger i en hadis, la khaluf fal musaim la atyabu inda Allahi min rihil misk, att den fastandes andedräkt är mer väldoftande än mysk. Och när man använder siwak så tar man bort det som kallas för khaluf på arabiska, alltså den andedräkt som när man fastar, det tar man bort när man använder siwak. Och därför har de sagt att det är makro, att det är starkt orekommenderat att ta bort någonting som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Och varför just efter dhuhr? Jo, därför att efter dhuhr, det är vanligtvis då som den här andedräkten kommer fram. Men annars, med undantag för den som fastar efter dhuhr, så är det rekommenderat att använda siwak. Och i synnerhet, alltså det är rekommenderat att alltid använda siwak, men i synnerhet efter att man har vaknat, när man vill be och när andedräkten förändras, även när man ska göra wudu, när man vill läsa Koranen eller annan religiös kunskap, eller när man ska gå ut, när man går hemifrån. Så att vid alla de här situationerna så är det starkt rekommenderat att använda siwak. Men annars generellt sett så är det alltid rekommenderat att använda siwak. Men det är alltså speciellt rekommenderat vid bönen och vid wudu. I en hadith så säger profeten sallam, la ulana shuqa ala ummati la amartum bi siwak inda kulli salah och inom en riwaya inda kulli wudu. Att om jag inte vore rädd för att göra det för svårt för mitt samfund, så skulle jag beordra dem att använda siwak till varje bön, och i en annan version av hadisen till varje wudu. Så därför är det bra. Profeten var noga med med sin hygien som ett exempel för oss. Och speciellt tänderna var han också väldigt noga med. Så när man använder sovaken, det bästa sovaken är den som gjordes från arakträdet. Och kan man inte, har man inte en sån, så sovak från ett palmträd. Men allting kan räknas som sovak. Allting som har en grov yta, kan man säga. Alltså det går även bra att använda till exempel tyg om man inte har någonting annat. Alltså till exempel insidan på skjortärmen innan man ber. Om man inte har en sovak, så är det bra, då är det bättre att använda insidan på skjortärmen och dra över tänderna än att inte använda någonting alls. Och då får man inshallah del av den belöning där profeten säger, raka'atani bi suwak khayrun min sab'ina rakatin bi ghayri suwak. Att be 2 raka'a med suwak är bättre än att be 70 raka'a utan suwak. Så att om man inte har en suwak, att man använder insidan av till exempel skjortan eller tröjan eller vad man har på sig och drar över tänderna, så får man inshallah belöning för det. Men det bästa som sagt är att använda just den här de grenar eller rötterna från arakträdet. Och när man använder sovak, så är det bäst att använda en torr sovak som har fuktats med vatten. Och att borsta tänderna på bredden, alltså inte upp och ner, utan sidledes, utom på tungan. Därför att det är en hadis som kommer att profeten sen drog sovaken över tungan, alltså på längden. Och när man borstar med sovak, så kan man göra det på 2 olika sätt. Man kan antingen borsta tänderna som en liggande 8. Om man tänker sig att man börjar längst upp till höger och sen går man mot mitten och sen går man ner till den nedre tandraden och sen ner i mitten på den nedre tandraden, sen går man längst bort till vänster och sen rakt upp så man är på övre tandradens vänstra sida, och sen går man mot mitten och sen ner och går till höger i den nedre tandraden, alltså som en liggande 8. Det är kanske lite svårt att förklara, men jag hoppas att ni förstår vad jag säger. Eller att man börjar på höger sida, alltså både upp och nere, använder sovaken från börja uppe från höger mot mitten och sen nere från höger mot mitten, och sen börjar man uppe från vänster mot mitten och sen nere från vänster mot mitten. Det är rekommenderat sätt, och det är att börja från höger sida. Det är i alla fall det som är det viktigt. Alltså profeten så säger kan jag ju behålla hem och fick säga att han tyckte om att börja från höger i allt han gjorde. Och sen också har de rättare sagt att det är rekommenderat att hålla sovaken med 3 fingrar ovanpå och 2, alltså de 3 mittersta fingrarna ovanpå sovaken och tummen och lillfingret under sovaken. Och att använda höger hand då, självklart, när man gör det. Andra saker som är rekommenderade, som brukar nämnas i samband med kapitlet om sovak, man brukar komma in på khisal al-fitra, alltså det som är fitra att göra det. Det är till exempel att klippa naglarna, och att göra det så fort de har börjat bli långa. Och det finns ingen exakt gräns för vad som är långt, utan det går tillbaka till urf. Men man ska absolut inte vänta i mer än 40 dagar med klippnaglarna. Det bästa är att klippa dem en gång i veckan, och att göra det på fredag morgon innan man gör gossel och går till rumma. Och när man klipper naglarna, så i skolan har man sagt att det är bäst att börja med höger pekfinger. Man börjar med höger pekfinger, eftersom det är det fingret som man använder i tashahud. Och sen går man till långfingret, ringfingret, lillfingret och sen tummen på höger hand, och sen så klipper man vänster lillfinger hela vägen till tummen. Men man var härligt rekommenderad att man skulle lämna höger tumme till absolut sist. Så det är 2 olika sätt att klippa naglarna bara. Och det bygger på en hadith av profeten, det är en hadith där det sägs att profeten brukade klippa sina naglar al-khilaf. Och al-khilaf har tolkats av Imam Ghazali just på det här sättet. När man klipper tånaglarna i fötterna, så rekommenderar jag att börja med högerfotens lilltå och sen gå hela vägen till vänsterfotens lilltå. Någonting annat som jag rekommenderar för män är att trimma mustaschen. Att man klipper mustaschen, inte rakar av den. Att man klipper mustaschen så att det röda på läppen är fritt. Att man tar bort allt hår som växer över det röda på läppen, på överläppen. Och det är också rekommenderat att olja in sig själv, att olja in håret eller kroppen. Och det är också rekommenderat när det finns behov av det. Alltså det här gäller speciellt i varmare länder där huden blir väldigt, väldigt torr i värmen. Men det är också sunnat att göra det. Sunnat att olja in håret är något som profeten sedan brukade göra. Så det är sunnat att göra det. Det är också rekommenderat att raka eller plocka håret under armarna. Plocka håret under armarna framförallt. Men kan man inte göra det för ont, för att man rakar i så fall. Och även könshår. Könshår, det gäller även hår på där bak, inte bara runt könet utan även bak. Att man rakar eller plockar håret. Och det är också rekommenderat att färga grått hår med henna. Alltså rött, så att det blir rött eller gult. Och det är förbjudet att färga håret svart. Det är förbjudet att färga håret svart. Utom för en man som ska göra jihad är det tillåtet. Om man är gråhårig till exempel, och färga håret svart för att han ska se yngre ut. För att därigenom skrämma fienden. Och enligt Imam Ramli så är det tillåtet för en gift kvinna att färga håret svart om hon har sin mans tillåtelse. Och anledningen till att han säger det är för att förbudet mot att färga håret svart beror på att det finns rarar i det, alltså att det finns ett slags bedrägeri i det. Så att en kvinna kan luras att se yngre ut än vad hon egentligen är. Men en kvinna som redan är gift, om hon har sin mans tillåtelse, så finns det den anledningen finns inte där längre. Så därför säger han att det är tillåtet. Så det är en av de två dominerande åsikterna i kärleksskolan, att en gift kvinna får färga håret svart om hon har sin mans tillåtelse, inte annars. Och det är makro att plocka vita hårstrån också. Och det är makro i kärleksskolan, till skillnad från de tre andra skolorna, så är det makro och inte haram att raka skägget. Det är alltså starkt orekommenderat, om man ska inte göra det. Men det är inte förbjudet att raka skägget enligt kärleksskolan. Och avslutningsvis kan jag säga att det är makro också. Det nämner de också i det här kapitlet vanligtvis, att det är makro att gå i en sko, eftersom profeten som har förbjudit att göra det. Och där gäller det också att gå i en strumpa bara. Är några frågor om det här då? Ja, det går bra. Det bästa är som sagt att raka. Alltså, frågar om det går bra om att bara trimma könsvaren. Och svaret är att jo, det går bra. Men det bästa är att raka. Nästa kapitel handlar om det som bryter vodo. Men han säger här att vodon, det är obligatoriskt eller nödvändigt att göra vodo om man vill göra någonting som man måste ha vodo för att göra. Så som att be, att röra Koranen och så vidare. Och för att be röra Koranen, att göra tawaf till exempel. Så om en av de här fyra sakerna som man kommer att nämna här, om vodon bryts av en av de här fyra sakerna, inte av någonting annat utan bara av en av de här fyra sakerna, så kom ihåg då, om ni är osäkra på om vodon har brytits, så i kärleksskolan så är det bara de här fyra sakerna och ingenting annat som bryter vodon. Så vad som än händer utöver de här fyra sakerna, även om det är någonting förbjudet eller någonting annat, så bryter det inte vodo, utan det är bara de här fyra sakerna som bryter vodo. Det första, det är vad som än kommer ut från könsorgan eller från ändtarmsöppningen, alltså vad det än är, oavsett om det är någonting som vanligtvis kommer ut, som till exempel urin eller avföring, eller om man släpper sig, eller om det är någonting ovanligt, som till exempel om det skulle komma ut blod eller någonting annat, njursten, vad det än är, vad som än kommer ut ur könsorganen eller ur ändtarmsöppningen, det bryter vodon. Det är det första. Det andra, det är om man förlorar medvetandet. Han säger i kommentaren, så säger han, vilket betyder att man förlorar förmågan att urskilja, oavsett om den här förlorar medvetandet på grund av att man blir galen eller medvetslös, eller om man somnar, eller av någon annan anledning. Så att om man förlorar medvetandet på något sätt, alltså att man inte längre vet vad man gör eller vad som händer, då är vodon ogiltig. Och det här gäller även när man sover. Så till exempel om en person somnar och sover tungt, så bryts vodon. Till skillnad från om man sover lätt sömn. Och lätt sömn, det innebär att man är medveten om att till exempel människor omkring en pratar, även om man inte förstår eller riktigt hör vad de säger, men man vet att det finns människor omkring en. Då anses det vara lätt sömn. Det bryter inte vodon. Och samma sak lätt sömn är också om man har någonting i handen och somnar, och så tappar man det. Att man blir medveten om att man har tappat någonting, då anses man inte heller vara i tungsen, utan det är också lättsen, och då bryts vodo inte heller. Och ett undantag från den här regeln, det är om man sover tungsen, men om man sitter med baken tätt mot marken. Så att om man somnar på det sättet och vaknar på det sättet, även om det är tungsen, så anses man fortfarande ha vodo. Och anledningen till det är för att man säger att man kan inte släppa sig när man sitter på det sättet. Och att det är just det som skulle ha brytit vodon annars. Så om man ligger ner och sover tungsen, så bryter det vodon. Men inte om man sitter ner med bakdelen tätt mot marken. Så det första, som sagt, allting som kommer ut ur könsdelen eller ändtarmsöppningen. Det andra, om man förlorar medvetandet på något sätt. Det tredje, det är om en man kommer i kontakt med en kvinna som inte är mahram. Och mahram är sådana personer som man inte får gifta sig med. Alltså till exempel ens egen mamma, ens egen syster, ens egen dotter, ens mormor, ens egna barnbarn, ens moster, ens faster, eller om man är kvinnor, ens farbror, ens morbror, ens bröder, ens fäder, ens barnbarn och så vidare. Så de här är mahram. Att röra en person, en sån person skinn mot skinn bryter inte vudu. Men att röra en annan person hud mot hud, det bryter alltså vudu. Alltså om det är motsatt kön och man inte är mahram, så bryter det vudu. Om det är hud mot hud, det är också, det är som sagt, det är ett villkor. Inte om man rör en annan, till exempel om jag som man rör en annan kvinnas kläder, så bryts inte vudu. Men om man rör hud mot en kvinna som inte är mahram, så bryts vudu och man måste göra om det innan man ber. Det fjärde, det är om man rör, om man med insidan av handen rör sitt könsorgan eller ändtarmsöppningen, då bryts vudun också. Så det är bara de här fyra sakerna, ingenting annat. Allting annat kan väga sig. Så om vad som än händer, till exempel som man nämner efteråt här, så nämner han evolution is not nullified by vomiting. Alltså vudun upphävs inte av att man kräks, inte heller av åderlåtning. Alltså hijama, att man blöder, att man släpper ut blod från kroppen eller att man börjar blöda. Inte heller av näsblod, inte heller av att man skrattar under bönen. Därför den hadisen anses vara svag i Shafi-skolan. Och inte heller av att man äter kamelkött eller av någonting annat som inte nämns ovan. Så det enda som bryter bönen enligt Shafi-skolan, det är de här fyra sakerna och ingenting annat. Och sen kommer en viktig regel här. Om man är säker på att man har brutit sin oro och sen blir osäker på om man gjorde vudu efter det, då anses man inte ha vudu. Och samma sak tvärtom. Om man är säker på att man hade vudu och sen blir osäker på om man har brutit vudun, då har man fortfarande vudu. Så man utgår hela tiden ifrån det man var säker på. I det första fallet var du säker på att du inte hade gjort vudu och sen blev du osäker på om du hade gjort, eller att du var säker på att du hade brutit vudun och sen blev du osäker på om du hade gjort vudu efter det, då anses du inte ha vudu. Och i det andra fallet så var du säker på att du hade vudu och sen blev du osäker på om vudun hade brutits och då anses du ha vudu. Är det några frågor om det? Frågan är, vad händer om man har en stomi, alltså en påse på magen där det kommer urin eller avföring? Då bryts vudun så fort det kommer ut någonting ur, om det kommer ut någonting ur den påsen, så bryts vudun av det. Förutsatt att hålet, att det är egentligen en förutsättning, det hålet finns nästan alltid, det sitter nästan på alla ställen. Så fort det kommer ut någonting ur det hålet, så bryts vudun. Och om det är så att det hela tiden kommer ut, att det hela tiden kommer ut urin eller avföring, så anses man vara daim eller hadas. Och då, alltså om det kommer ut hela tiden så att det är en grad att man inte ens hinner göra vudu och be utan att det kommer ut någonting, och att det nästan alltid är så, då gör man vudu. Och så bryts inte vudun av just det, men den bryts av alla andra, eller av de tre andra sakerna. Men det är speciella regler för de som är daim eller hadas, alltså de som alltid anses bryta vudun. Det här gäller även de som har urin inkontinens till exempel, de som inte kan hålla tillbaka urinen, eller som har inkontinens när det gäller att släppa sig, som hela tiden går och släpper, som inte kan göra någonting åt saken. För de människorna, de kan göra vudu och be, och deras vudu bryts inte av att de släpper sig till exempel under vudun eller under bönen. Men däremot så måste de göra om sin vudu för varje obligatorisk bön. De måste inte göra om vudun för att be sunna innan eller efter den obligatoriska bönen, men de måste göra om vudun för varje obligatorisk bön. Nästa fråga. Ja, som sagt, det är just det. Och någon har svårt att hålla sin odo på grund av att man har chronicle illness, som skriver, finns det en dispensation? Och det är som jag sa, alltså det kallas för daim al-hadas. Alltså man har någon slags inkontinens, att man inte kan hålla tillbaka till exempel urin eller avföring, så finns det ändå också att man får göra vodo. Och vodon anses inte brytas av just de sakerna då. Men man måste göra om sin odo för varje obligatorisk bön. Och det finns andra regler som hänger samman med just de personer, som till exempel att man får inte göra vudu innan tiden för bönen går in. Man måste vänta tills tiden för bönen går in och sen gör man vudu och sen ber man. Men däremot om man vill läsa Koranen och så behöver man inte, självklart inte vänta på att någon tid går in, utan då gör man vudu. Och sen ska man sitta och läsa Koranen även om man till exempel släpper sig medan man gör vudu, om man har inkontinens, att man inte kan hålla tillbaka luft, så bryts inte vudun av just det. Men den bryts av andra saker. Man kan till exempel, om en man har urininkontinens till exempel, och det kommer ut urin hela tiden, så kan han göra vudu och läsa Koranen och hålla i Koranen. Och han kan fortsätta läsa även om det kommer ut droppar urin medan han sitter och läser. Men han kan inte röra sin fru, för då bryts vudun. Och då måste han gå och göra om sin vudu. Bra, då går vi vidare till vudun här. Han nämner först det som är obligatoriskt jord då. Alltså de moment som är obligatoriska. Och obligatoriska, det innebär att om man lämnar ut en av de här, så är jorden inte giltig. Och i kärnfriskolan så är det fem saker. Sex saker. Det är bara sex saker och ingenting annat. Så att de här sex sakerna, de måste finnas med när man gör jorden. Om man glömmer någonting utöver de här sex sakerna, så gör det egentligen inte någonting. Bodon är fortfarande giltig. Men om man glömmer en av de här sakerna, så är bodon inte giltig. Och det första är att ha avsikt. Att man har avsikt att göra bodon. Och avsikten ska sammanfalla med när man tvättar ansiktet. Varför just med ansiktet? Jo, därför att det är den första delen i bodon som är obligatorisk att tvätta. Att tvätta händerna innan, att tvätta munnen och att skölja näsan, det är sunna. Och det är rekommenderat att man avser att göra sunna när man gör det. Men just när man kommer till ansiktet, det är just då man ska ha avsikten att utföra en obligatorisk wudu. Till exempel när jag tar fardal wudu, eller jag avser att göra den obligatoriska wudu. Så avsikten är det första. Det andra är att tvätta ansiktet. Att tvätta ansiktet. Och ansiktet, det är till ansiktet hör området mellan ett normalt hårfäste, och hakan, och från örsnibb, från örat till öra, den här lilla grejen som skjuter in i örat, jag vet inte vad den heter i alla fall, därifrån, från ena sidan till den andra, det är allt inom det området i ansiktet, så allt det måste tvättas. Så att nästa, efter det, så att tvätta armarna, händerna och armarna, alltså från fingertopparna till och med, alltså med armbågarna, inte bara upp till armbågarna, utan till och med armbågarna. Armbågarna ska vi inkludera det. Och det får inte finnas någonting på huden som hindrar vattnet från att nå, det får inte finnas någonting på huden som hindrar vattnet från att nå fram till huden eller till naglarna. Som till exempel nagellack. Nagellack måste tas bort när man gör det, därför att den lägger sig som en yta som hindrar vattnet från att nå fram till naglarna. Och samma sak gäller om man har någonting på huden, som till exempel målarfärg från en målarburk, därför att den lägger sig som en yta, till skillnad från bläck, därför att bläck sugs in av skinnet. Men allting som hindrar vattnet från att nå fram till huden och till naglarna, det måste avlägsnas, annars är godon inte giltig. Och nästa, det fjärde, det är att man stryker med vatten av någon del av huvudet. Alltså någon del av huvudet, det behöver inte vara hela huvudet, det är sunna att stryka över hela huvudet. Men det som är obligatoriskt, det är att stryka på någon del av huvudet. Eller på ett hårstrå som ligger innanför huvudets gränser. Även om det är så bara ett enda hårstrå. Och det femte är att tvätta fötterna upp till anklarna och inklusive anklarna. Och det sjätte och sista är att göra vodå i den här ordningen. Så de här sex sakerna, avsikten, att tvätta ansiktet, att tvätta händerna och armarna, att stryka över någon del av huvudet med våta fingrar eller händer, att tvätta fötterna och anklarna, och att göra det i den här ordningen, det är det som är obligatoriskt. Har man gjort de här sex sakerna, då är en wudu giltig. Även om man har glömt bort att skölja näsan, att tvätta öronen, att gurgla vatten i munnen, att göra det tre gånger, allt det där är sunna. Det rekommenderar att man ska inte utelämna det som är sunna, men bönen är, eller wudun är fortfarande giltig. Vi kan ta frågan nu. Hur man kan göra wudu utan avsikt. Det kan man göra, det är till exempel om man vaknar upp på morgonen och man ställer sig och vill skölja ansiktet bara. Man börjar med att tvätta händerna, därför att det är sunt att tvätta händerna när man vaknar överhuvudtaget. Så man ställer sig och börjar tvätta händerna, och sen så tycker man att man har dålig andedräkt kanske, så man borstar tänderna eller sköljer munnen. Och sen så kanske man känner att man har någonting i ögonen, så man tvättar ansiktet också. Och när man har tvättat ansiktet, så tänker man, men nu har jag redan tvättat ansiktet, så nu kan jag lika gärna göra wudu. Då är den tvättningen av ansiktet är inte giltig, därför att du inte har haft avsikt att göra wudu. Det är ett exempel på när man inte har avsikt. Men det som är viktigast är att i Shafi-skolan, när man pratar om nia, ordet nia enligt Imam Shafi rahimahullah ta'ala, är, och enligt den shafidiska lära, är att man skiljer på fast och azm och nia. Azm, alltså att man bestämmer sig för att göra någonting, det är inte samma sak som nia. Därför att nia, alltså till exempel om jag befinner mig i sovrummet och sen så bestämmer jag, tänker jag, nu går jag till toaletten för att göra wudu. Det kallas för azma, alltså att man har bestämt sig för att göra någonting. Men det är inte tillräckligt i Shafi-skolan. Därför att det är skillnad mellan azma och nia. Och skillnaden är att nia, det är att, som definitionen är, kastur shay muqtarinan bi fi'lihi, att man avser att göra någonting samtidigt som man påbörjar att göra det. Så därför i tjänsteskolan så måste man ha avsikten samtidigt som man påbörjar. Det räcker alltså inte att ha avsikten 5 minuter innan, 1 minut innan eller en halvtimme innan. Utan avsikten måste finnas där när man börjar med det som är obligatoriskt. Nästa fråga. Frågan är, vad händer om man inte gör vodå i ordning? Vodå anses inte vara giltig i tjänsteskolan. Och det har att ordningen är obligatorisk, det bygger på dels på att profeten säger sällan alltid brukade göra vodå i den här ordningen. Och också en man som kom till profeten sallam och frågade om när man springer mellan Safa och Marwa i Hajj. Så frågade han, vad ska man börja? Ska jag börja med vid Safa eller ska jag börja i Marwa? Och då sa profeten sallam, ebda bima bada Allah bi, börja med det som Allah sa att det började med. Och därför har de lärare sagt att i Koranen så nämns den här ordningen. Att om ni tror när ni står upp till bön så tvättar era ansikten och era händer upp till armbågen. Och så vet jag att det nämns i den här ordningen. Så därför har shafiitiska lärare sagt att ordningen är obligatorisk. Så om man till exempel först tvättar ansiktet och sen glömmer man bort armarna och tvättar, stryker över håret och sen tvättar fötterna. Och sen kommer man på, just det, jag har inte tvättat armarna. Då måste man gå tillbaka och tvätta armarna och sen göra det som kommer efter armarna. Man kan alltså inte börja gå tillbaka och tvätta armarna och sen ha man vodå. Utan du måste tvätta armarna och sen håret och sen fötterna. Eftersom ordningen är obligatorisk. Hoppas det var förstått. Jag tror att det var klart nu, men hoppas det. Så att ordningen är en rucken i sig själv. Alltså det är ett obligatoriskt moment i sig själv. Så glömmer man någon del av vodån, av de här. Alltså glömmer man ansikten, då måste man göra om hela vodån. Glömmer man ansiktet, då får man börja där. Gå tillbaka till ansiktet och göra allting som kommer efter ansiktet. Om man glömmer att flyka över huvudet, då går man tillbaka till huvudet och gör det som kommer efter huvudet. Nästa fråga. Frågan är, går det bra att ha avsikten direkt innan man tvättar avsikten, då måste det vara exakt samtidigt. Alltså om det ska vara samtidigt, det ska vara. Men om det är precis innan, alltså om vi pratar om 100 sekunder, så är det självklart inga problem i själva. Alltså det ska vara i samband med att man börjar tvätta ansiktet. Man kan inte ha det för sent heller, självklart. Nästa fråga. Typ 5 sekunder. Jag kan inte säga några exakta sekundmått här. Det de har sagt är att avsikten ska sammanfalla med det första obligatoriska momentet. Jag kan nämna det också. Det finns, jag vet att Chef Noah också nämner det i Reliance och Reservler, att det finns. Jag nämner en åsikt som säger att avsikten, även om det inte är den dominerande åsikten i skolan, men om det är någon som har stora problem med det här, alltså att det är så att man alltid glömmer, eller att man får sådana här som sataniska viskningar nästan, att man inte kan vara, att man inte kan göra någonting ordentligt på grund av att man hela tiden står som tanken, men hade jag verkligen avsikt, så börjar man om, och så tänker man, hade jag avsikt, så börjar man om. I sådana fall så ska man bara lämna det. Du vet varför du är där. Så då är i sådana fall det bättre att ha den åsikten. Att det räcker med att du vet varför du gick in i badrummet. Om din avsikt var att gå in och göra vadå i badrummet, så är det tillräckligt. Just det. Om det är någon som frågar, om man badar och sänker ner kroppen i vattnet och därmed inte uppfyller kravet för ordning, men avsikt för då, har man då vadå? Ja, om man doppar ner hela kroppen i vatten, så anses man ha vadå. Därför att även om det inte finns någon ordning, men eftersom alla kroppsdelar ligger i vattnet, under vattnet samtidigt, så finns det sånt som en ordning. Du avser, och när du avser så har du ansiktet under vattnet och alla andra kroppsdelar också, så att det räknas som om det finns en ordning. De säger att det tar tid takdir, så att det blir en uppskattad ordning, om man ska översätta det. Så det är fullt tillräckligt. Det är snart Maghrib, så vi går igenom det som är sunna för bönen, och sen stannar vi där i källa för idag. Nej, förlåt, det som är sunna för vodå. Det första som är sunna, det är att börja med bismillah. Att säga bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alltså innan man börjar vodå. Och att därefter tvätta händerna 3 gånger. Innan, alltså om man gör vodå i en behållare, så att man tvättar dem utanför behållaren 3 gånger. Och det gör man för om man till exempel skulle ha någon smuts eller någonting orätt på händerna, att man inte stoppar ner de händerna i behållaren. Så att man tvättar händerna 3 gånger innan man stoppar ner dem i behållaren. Men om man inte gör vodå i en behållare, då räcker man att tvätta dem 3 gånger bara under kranen. Därefter att man sköljer munnen och näsan 3 gånger. Och det som är sunnat att göra i det här fallet är att man har, om man har, speciellt om man har stora händer är det lättare, men att man fyller handen med vatten, och att man tar lite av det vattnet i munnen, och det vattnet som återstår i handflatan, att man tar det i näsan, och att man sen smiter ut och spottar ut vattnet samtidigt. och att man gör det här 3 gånger. Ett annat sätt är att man sköljer munnen 3 gånger och sen näsan 3 gånger, att man gör dem separat. Någonting som man inte nämner här, ser här, det är att man använder suwak innan odo, eller att man använder suwak, alltså antingen innan du börjar odo eller att du använder suwak när det är dags att skölja munnen. Det fjärde som man nämner här, det är att man, när man stryker över huvudet, att man stryker över hela huvudet. Och det här är starkt rekommenderat eftersom vissa av de lärda har sagt att det är obligatoriskt. I Malikiskolan till exempel så är det obligatoriskt att stryka över hela huvudet. Det är sunna i Kärnfiskolan, men därför är det starkt rekommenderat att göra det. För att inte göra någonting, så att inte ens vodou ska vara ogiltig enligt Malikiskolan. Det femte är att tvätta öronen och att göra det 3 gånger. Och att ta nytt vatten för varje gång. Och att använda lillfingret inne i öronen och tummen bakom öronen. Det sjätte är att man flätar fingrar, heter det flät. Att man sätter ihop fingrarna när man gör det. När man tvättar händerna på armbågen, att man ser till så att vatten kommer även mellan fingrarna. Så att man flätar fingrarna på båda händerna. Och att man använder vänsterhandens lillfinger för att se till att vatten kommer mellan tårna på fötterna. Och att börja med högra fotens lilltå och sen gå hela vägen till vänster, bort till vänstra foten. Det sjunde är att man för händerna över skägget om det är tjockt, och att man underifrån kammar skägget med blöta fingrar. Det är också sunna att göra. Och nummer 8 som är sunna är att man börjar med på höger sida när man tvättar händerna, när man tvättar armarna, när man tvättar fötterna. Men inte när man tvättar händerna, alltså när man tvättar händerna första gången, alltså det som är sunna. Att tvätta händerna 3 gånger som vi nämnde. Där tvättar man dem samtidigt, man tvättar inte den ena. Och samma sak med kinderna när man tvättar ansiktet. Du tvättar hela ansiktet på en gång. Och samma sak med öronen, du tvättar dem samtidigt. Inte att du börjar med höger öra och sen vänster öra. Nummer 9 är det att man tvättar varje kroppsdel 3 gånger. Och som man nämnde, alltså det som är obligatoriskt att tvätta en gång om vatten kommer överallt. Men det är sunna att tvätta 3 gånger. Och det 9:e och sista här som man nämner, det 10:e och sista, det är att man ska tvätta alla kroppsdelar i ett svep utan att pausa mellan. Och anledningen till det är eftersom det är obligatoriskt i Malikiskolan. De säger att ens vodå inte är giltig om man till exempel har tvättat, man har gjort halva vodån och sen går man iväg och steker ett ägg och sen kommer man tillbaka och gör resten av alla, så är vodån inte giltig enligt Malikiskolan. Så därför så är det rekommenderat enligt Kärnfiskolan, även om det enligt Kärnfiskolan är tillåtet att göra så och vodon anses vara giltig, så är det rekommenderat att göra allting i ett svep. Bra, är det några frågor om det här? Frågan är, ska man göra öronen 3 gånger? Har olika åsikter? Jag har lärt mig att göra det en gång. Jo, det är olika åsikter i den här frågan. Och det som Kärnfiskolan bygger här på, det är en hadith där det sägs att profeten säger att han brukade göra, när han gjorde vodos, gjorde han det 3 och 3, om man översätter, en ganska slarvig översättning. Men alltså att han tvättade sina kroppsdelar 3 gånger. Och det här är generellt. Så att i och med att det är generellt så har Imam Shafi'i radiyallahu anhu tolkat det som att det gäller alla delar. Även att stryka över huvudet är rekommenderat att göra det 3 gånger. Att även öronen 3 gånger. Och det finns hadiser där profeten sallam bara har gjort det en gång. De hadiser som pratar om hur profeten sallam tvättade öronen, de säger alla en gång. Men de generella hadiserna, eller i den här generella hadisen, där säger att profeten sallam gjorde det 3 och 3. Så därför så har i Kärnfiskolan som har sagt att det är rekommenderat att göra det 3 gånger. Att stryka över håret 3 gånger och att tvätta öronen 3 gånger. Men det är som sagt, det här är sådana saker som är sunna. Och inte så, även om man har gjort det en gång förut, eller man brukar göra det 3 gånger, så är ens vodou fortfarande giltig. Kommer ni ihåg att jag ställde en fråga förra gången angående när det gäller vatten, alltså vilket vatten man kan göra vodou med? Om jag ställer några frågor nu och ser om vi säger att jag har ett badkar som är 3/4 full. Och ni kommer ihåg att ett badkar innehåller ungefär 300 liter vatten. Säg att det är 250 liter i det här badkaret. Och sen är det en pojke som urinerar i det. Och så man har en bebis eller en pojke eller en flicka som urinerar i vattnet. Går det att använda det här vattnet till vodou? Jag tror att det går, eller någon som skriver. Och ni andra som är tysta, vad tror ni? Att man inte får använda vattnet till vodou. Jag sa att det är 250 liter i den här. Okej, jag vet inte. Men man måste titta på, som sagt, vi sa förra gången att om det är lite vatten, om det är mindre än 216 liter, om det faller en rensa i det, så går det inte att använda överhuvudtaget. Och det är för att profeten som säger i en hadith, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, att när vatten övergår 216 liter så påverkas det inte av najasa. Vilket då är underförstått, alltså det som kallas mafhum al-mukhalafa, att om det är mindre än 216 liter så påverkas det av najasa. Att om vi har mer än, i det här fallet har vi 250 liter och det är någon som kissar i vattnet, då är frågan, när det är mer än 250 liter så påverkas inte vattnet av, när det är mer än 216 liter så påverkas inte vattnet av att najasa faller i det bara, utan då beror det på om färgsmaken eller lukten har ändrats eller inte. Så att i det här fallet, om vi har 250 liter vatten och det är någon som kissar i vattnet, så är frågan, har färgsmaken eller lukten förändrats? Om svaret är nej, då går det i princip att använda det till vodo. Om svaret är ja, så går det inte att använda det till vodo. Okej, en annan fråga. Är det tillåtet, alltså, är det då tillåtet att ha, för en kvinna att ha ett smyckeskrin som är av guld? Superfan skriver nej. Marian skriver nej. Och ni andra? Pelon skriver nej. Aisha skriver nej. Nej, det är riktigt. Man kan alltså inte ha, alltså enligt kärlekskolan så kan en kvinna inte ha ett smycke av guld, eller ett smyckeskrin av guld. Smycken av guld går alldeles utmärkt, men smycken går bra, men alltså inte smyckeskrin. Ja, varsågod. Frågan är om det är tillåtet att använda nysilverbestick. Oj, nysilver, hur är det med det? Därför att, alltså vad det går tillbaka till, silver och guld har ju en kemisk beteckning, alltså de är, och allting som har samma kemiska sammansättning som guld och silver är det förbjudet att använda. Det jag minns just nu, när jag måste kolla upp det, det jag minns just nu är att nysilver egentligen inte är silver. Och om det stämmer, att nysilver inte har samma kemiska sammansättning som silver, så är det tillåtet att använda det. Alltså det är väldigt lätt att gå in på Google till exempel och gå in och titta på nysilver, vad det har för kemisk sammansättning, om det är silver. Om det är som vanligt silver, så är det förbjudet att använda det. Om det inte är som vanligt silver, så är det tillåtet av. Nu är det någon som skriver att nysilvret är en legering av helt andra metaller. Och om det är så att det är andra metaller än silver och guld, då är det tillåtet att använda dem. Och det är för det som jag minns, för jag har kollat upp det här en gång förut. Men det bästa är som sagt om någon kan gå in på Google och bara titta vad nysilver består av. Man kan gå in på Wikipedia eller på någon annan sajt bara titta. Och som sagt, om det är samma kemiska sammansättning som silver, så är det förbjudet. Om det inte är det, så är det tillåtet. Och det är samma sak i frågan om till exempel vitt guld. Vitt guld har ju samma kemiska sammansättning, alltså det är en legering av guld och någonting annat. Så att det är förbjudet att ha vitt guld för män. Till skillnad från vad jag tror när det gäller till exempel det här nysilver. Alltså att nysilver inte är silver egentligen, även om det kallas för det. Så att det spelar egentligen ingen roll vad det kallas. Huvudsaken är vad det egentligen består av. Och samma sak, om någon skulle kalla en silverring för vitt guld, så skulle inte det påverka att det är tillåtet att ha den. Utan det är den kemiska sammansättningen som är det viktiga. Men som sagt, jag tror att det är ganska lätt att kolla upp. Men om det inte var några fler frågor, så slutar vi inshallah. Svara kalama, hamdika, shayun, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'alna ma lam tunazzik min ma yanfa'una wa tahhir qulubana. Allahumma anzil ilayna نور الرحمة وبلينا طوبة النسوة وطهرنا قلبا وجسدا وروحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله